Den första personen i runda 6 av intervjuserien Hannes intervjuar tillsammans med Johannes Björkqvist. Det är Walter Fellman. Walter gör musik under artistnamnet Walt Miguel och visar sina rapplåtar prov på sina språkkunskaper. På skivan Mouth to Mic Radio rappar han på 4 språk. Walter arbetar även på Yle Extrem med programmet Förfest. Och jag och Walter, vi snackar bland annat om det här.
En situation som jag tycker att är jättepinsam, men som inte egentligen någon någonsin har fått ta del av. Och hej, när jag sitter på toaletten och man är i det här liksom torkningsskedet, då känner jag mig som mest utsatt och blottad. Vi hade kanske inte heller en sån inställning, någon av oss, till äktenskap, så att det var liksom ett livsmål för någon. Men sen så insåg jag att det här är ju den personen, vet du. Mm. Att förstå här själv, så tror jag att krävde lite mod faktiskt. Och då kände jag mig modig. Vi lekte typ i sandlådan eller någonting med en tjej som hette Marianna. Och här var liksom, jag minns att det var min första så här crush. Och nu minns inte jag om det också var liksom min första kyss som jag hade med den här Marianna. Eller om det var sen en annan dam. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Men jag minns liksom det här sandlådescenariot, vet du. Vi satt och lekte i sandlådan och jag var lite kär i Marianna.
Hej på dig, Walter!
Ser du, Mariens?
Du vet vad, när man snackar med dig så vissa säger Walter och vissa säger Walt och så vidare. Vad ska jag kalla dig i den här intervjun? Är det Walter Fellman eller är det ditt artistnamn Walt Miguel?
Alltså, det har ju ändrat jättemycket genom åren. Nu ska jag säga att det är lika vanligt att folk kallar mig Walt som att de kallar mig för mitt smeknamn som är Valle.
Ah, Valle, okej, okay, just det.
Ja. Mm. Ja. No, så du får välja precis hur fritt du vill.
Svår fråga till mig här inledningsvis. Det är inte jag som ska få de frågorna. Vet du vad, då kör jag på Walter.
Ja. Okej, okay, just det. Okay. Hur bra som helst.
Du verkar inte jättenöjd över det här.
Nej, absolut.
Jaha, du tog okay.
För att vara helt ärlig så Walter är lite så det är officiellt med det här som när morsan är förbannad på en, då ja. Kommer det liksom Walter.
Okej, okay.
Men det funkar.
Okej, okay, jag ändrar mig, jag tar Walt.
Okej.
Okay. Okej, okay, bra. Då har vi klarat av det. Första grejen.
Yes.
Men hördu, ja. du ska få nu massvis med frågor i den här intervjuserien av många andra kända personer. Vi ska börja någonstans och vi ska börja med 2 stycken frågor som har kommit in av skådespelaren Bianca Kronlöf. Och den första lyder på följande sätt.
Hej, hej. Bianca Kronlöf här. Och jag undrar, när skäms du?
När skäms jag? Wow. Det finns ju många olika nivåer av skam, skulle jag säga. Jag har ett visst, så det är en situation som jag tycker att är jättepinsam, men som inte egentligen någon någonsin har fått ta del av. Och här, när jag sitter på toaletten och man är i det här liksom torkningsskedet, då känner jag mig som mest utsatt och blottad. Men ingen har ju någonsin sett det, men jag bara liksom föreställer mig att ifall någon skulle se det, så skulle jag förmodligen sjunka genom marken och dö.
Ja. Ja, nej, hej men... man är lite sårbar just då.
Ja, men inte vet jag om jag liksom, eftersom att ingen har sett det så kanske inte känns så hemskt mycket just då. Men, alltså vad var frågan? När känns jag?
Mm.
Jag har kanske inte så hemskt mycket skam i kroppen egentligen. Alltså en sak som jag känns över lite, så är liksom mitt språkbruk. Att jag är väldigt rädd för att, alltså jag är en sån som vill uttrycka mig perfekt alltid. Men det händer ju aldrig. Liksom jag är en sån som bara babblar, vet du, så kommer det vad som råkar komma.
Ja.
Men i mitt huvud så skulle jag gärna vilja säga varenda mening perfekt. Och när inte det händer så blir jag kvar där och liksom funderar på det. Och känns lite över vad jag egentligen sa.
Mm.
Så kanske det.
Ja, men det var ett bra svar tycker jag ändå. Ja. Men då tar vi nästa fråga utav skådespelaren Bianca Kronlöf och ja, den kommer här.
När känner du dig modig?
När känner jag mig modig? Det är också en lite halvknepig fråga faktiskt. Men jag känner mig kanske extra modig när jag och frugan beslutade att vi skulle gifta oss. då kände jag mig modig, för att jag var faktiskt en av de första, om inte till och med den första från liksom kompisgänget, vet du, som gift sig. Och vi hade kanske inte heller en sån inställning, någon av oss, till äktenskap, så att det var liksom ett livsmål för någon. Men sen så insåg jag att det här är ju den personen, vet du. Att förstå det själv, så tror jag att krävde lite mod faktiskt. Och då kände jag mig modig.
Hur gick det till då med frieri och bröllop och allt möjligt?
Alltså frieri, så måste jag ju erkänna att kanske inte var så romantiskt som man kanske skulle vilja ha. För att det var ett gemensamt beslut. Men sen efter det beslutet så insåg jag ju att jag måste göra en liten gest nu. Så då liksom, det var under den här lockdown-tiden i Berlin, när vi ändå bodde där med frugan i Berlin, så tänkte jag att nu måste jag göra någonting. Så vet du, jag satt som helt vanligt bara där i mitt studiorum och höll säkert på att plinka på någon musik eller någonting. Men så tänkte jag att nu ska jag göra, så la jag på mig kostymen, vet du, och skvätt på lite rakvatten, och så gick jag ut dit i vardagsrummet var frugan då satt och föll ner på knä och fria.
Ja.
Sen så hade vi ett ganska simpelt bröllop, bara fot till magistraten här i Helsingfors, och det där han gift oss.
Mm.
Så det var ganska, ganska enkelt egentligen.
Men ganska skönt att det är ganska enkelt också. Det här,
ja.
För att alla de som inte gör det enkelt och har ett stort bröllop, säg med 200 gäster, så det krävs ju nog en hel del planering. Speciellt om man inte har pengarna att anlita någon som planerar åt en. Så då sätter man nog ganska mycket tid, resurser och pengar på det.
Absolut, absolut. Ja. Man kan nog sätta sprätt på pengar om man vill när det kommer till bröllop.
Så är det.
Absolut.
Nå ja, men hör du. Vi fortsätter med frågorna. Till näst ska vi ta en fråga av fotbollsspelaren Adelina Engman. Ja, och hennes fråga kommer här.
Min pappa, som hade sin mormor och morfar i Larsmo, har många gånger pratat om Halva Halli i Jakobstad. Är det bästa shoppingen i Jakobstad?
Bra fråga. Alltså, hej, visst är det en ganska österbottnisk grej? Halpa Halli,
jo,
tror jag.
Jag hoppas det.
Ja, alltså, det är ju liksom en sån här miniversion av de här amerikanska enorma supermarketsen, vet du, med vad du kan köpa, diskmaskiner och jag vet inte, nudlar, allting på ett och samma ställe liksom.
Ja.
Och inte vet jag om halpis är riktigt på samma nivå, men bra grejer har det, och jag har blivit förvånad otroligt många gånger när jag för dit, vet du, så har det såna här riktigt stylish skor eller någonting som man inte överhuvudtaget skulle tro att de har i de affärerna. Så att, alltså, inte är det ju exklusiv shopping, men det kan vara trevligt att gå igenom en affär, en halvpis någon gång. Mm. Absolut,
ja,
absolut.
Ja. Nå men bra. Jag var en väldigt, väldigt random fråga, men jag gillar den.
Ja, verkligen.
Nå ja, då fick vi prata lite om Halpa Halli också. Vi ska gå vidare dock till nästa fråga. Den har kommit in av seglaren Mikaela Wolf, och den lyder på följande sätt.
Sätter man först ost eller skinka på en smörgås, och varför?
Ost, come on! En självklarhet. Jag vet inte, alltså, man vill ju se det där ultimata pålägget som man lägger på sin smörgås. Och osten är så basic, vet du. Ost lägger man på, alltså, det är ju en minimi. Du kan ju lägga ost på vad som helst, men du kan inte lägga skinka på en smörgås utan ost. Vet du, den där osten, om inte du har ost, så äter inte du en smörgås. Eller jag i alla fall. Det är liksom minimi på min smörgås att det finns ost. Så osten kommer först, för att det är mest basic. Sen kommer skinkan. Sen kommer eventuella grönsaker.
Jag håller ju inte alls med dig, Valt.
Inte?
Nej, inte överhuvudtaget. För enligt mig...
Nu får du förklara dig själv.
Ja, jag kan bra förklara mig själv. Man börjar med skinkan, för den är tunn. Så den ligger ganska bra där på smörgåsen. Sen då fyller man på med lite salt, gurka, tomat, gurka, sallad och allting. Men tar man då sen och lägger osten, eller det här skinkan överst, så måste man ju hålla i den här skinkan. För det är mycket saker på din smörgås. Och du vill ju inte kladda ner dina fingrar så att de luktar skinka efteråt. Tomaten, den är våt, ja, saftig. Salladsblad är säkert att du har tvättat. Våt, saftig, gurkan, samma sak. Du vill ju hålla dina händer, tror du, få ihopklämd den här smörgåsen, som ska vara ganska maffig och stor. Så du vill ju klämma ihop den på något vis. Och det gör man bäst med osten. För att osten, du behöver inte lukta så mycket om fingrarna. Den är inte så svejto. Och det funkar helt enkelt ganska bra att klämma fast smörgåsen med. Så det så resonerar jag.
Okej, men alltså jag ser ett problem med det här. Och här är ju att osten ser ju minst aptitlig ut av alla dina pålägg. Det är ju därför den också går lägst, för att den liksom, den bidrar inte att din smörgås ser liksom delikat ut. Men... utan det kommer ju från just såna här fina cold cuts och sen kanske lite grönsaker på. Alltså det är ju det som får en smörgås att se liksom lyxig ut.
Men inte är det ju så att du glömmer bort vad du har i din smörgås heller?
No, men nästan så är det ju. Och man äter ju faktiskt med ögonen också.
Ja, ja.
Liksom alla sinnen sätts i bruk, och för dig så uppenbarligen också känslan, eftersom att du ska kunna trycka ihop den där smörgåsen. Jag bryr mig kanske inte lika mycket i det, men om du täcker allt det där goda med osten så ser du ju inte vad du käkar.
Ja. Nej, men då är det ju så bra. Men så då är det ju kan vara en överraskning när man klämmer ihop den och så bara och så aj, just det, jag hade saltgurka igen. Åh, vad nice.
Så en liten surprise, menar du? Okej, jag förstår.
Ja, jag gillar att det blev en liten ost- och skinkadebatt här. Så här. Men yes. I och för sig är det inte jag som ska svara på det här, utan det är du som ska svara på frågorna. Och den som jag alltså intervjuar idag, det är ju rapparen Walter Fellman. Och nästa fråga, eller frågor faktiskt två stycken, så har kom in av skådespelaren Sofie Lübeck, och den första lyder på följande sätt.
Vad är soundtracket till ditt liv?
Soundtracket i mitt liv? Egentligen inte så svår fråga. Egentligen inte så svår. Alltså, jag tycker ju om musik som är någorlunda sådär positiv, optimistisk, och så ska ha lite drag i sig. Och jag kommer ju egentligen från en rockbakgrund. Jag har alltid älskat liksom rock, så det här hiphopet mer det som jag har insett att jag har enklast för att åstadkomma och skapa själv. Men den här rockbakgrunden så faller jag alltid tillbaka på. Så jag skulle säga att soundtracket till mitt liv så är Pearl Jam's Alive.
Ser du bara, snyggt. Det var ett snabbt svar. Nåja, vi tar nästa fråga. Jag tippar att den här kan vara lite knepigare. Sofie Lübeck igen som har en fråga, och den kommer här.
Vad är ditt första starka barndomsminne?
Wow. Oj. Det här är så knepigt, alltså när man ska försöka tänka tillbaka till några av de där första minnen. För man vet ju inte liksom hur sanna det är, eller vilka som egentligen är minnen och vilka som är något så här som man har bara intalat sig själv. Men nyligen så snackade jag med någon om ett jättetidigt minne, och det kan hända att det är något av det tidigaste. Och det var i Kyrkostrands dagis i Jakobstad. Jag gick på finska sidan, vilket jag tackar mor för ännu i denna dag, för att jag faktiskt lärde mig lite finska. Och vi lekte typ i sandlådan eller någonting med en tjej som hette Marianna. Mm. Och jag minns att det var min första så här crush. Jag var liksom lite kär i den här Marianna, vill jag minnas. Och nu minns inte jag om det också var liksom min första kyss som jag hade med den här Marianna, eller om jag var sen en annan dam. Det kommer jag inte ihåg. Ja. Men jag minns liksom det här sandlådescenariot, vet du. Vi satt och lekte i sandlådan och jag var lite kär i Marianna. Mm. Vet du, älä tule paha kakku, tule hyvä kakku, när man höll på att smätta med den där plastspaden på den där plasthinken och laga lite sandkakor. Mm?
Ja, men det var ju ett fint barndomsminne. Första pussar och såna grejer är alltid bra. Kyss var kanske att ta i, eller?
Yeah. Det kan nog hända. Det var nog säkert en snabb liten puss bara. Jo.
Ja, nej, brukar vara här den där åldern. Ja. Nåja, men vi ska få vidare till nästa fråga. Den här frågan har kommit in av skådespelaren Tiffany Kronlöf. Och ja, hör du, det här är en intressant fråga. Vänta med spänning på ditt svar. Frågan lyder på följande sätt.
Vilken är tidernas bästa rim eller rad ur en rapplåt på finska? Något som du fastnat för. Kan vara roligt, kan vara vackert, kan bara vara skickligt.
Jag ska erkänna så här att egentligen så, jag lyssnar ju inte hemskt mycket på finsk rap egentligen.
Ja.
Och jag har ju också insett att jag förmodligen har uteblivit och inte fått ta del av jättemycket bra finsk musik, i och med att jag vet inte, jag kanske varit lite så här negativt inställd till, för ett språk som kanske inte klingar så vackert alltid i den genren. Mm. Men det finns en som jag tycker att är liksom bättre än egentligen alla andra på rap i Finland. Och här är en snubbe som heter Ghetto Massa. Han har en låt som heter Hilja Hyvä Tulee. Och den här raden tycker jag bara om för att det är så snyggt. Jag gillar när saker passar perfekt ihop, liksom ett pussel. Och så sista linen som han drar i sista versen i den låten, så går typ: tee mitä sä teet, mä teen mitä mä teen, ja mitä sä tuu näkeen, mä teen sitä säkeen. Mm. Och för det som du kanske inte kan så jättebra finska, så betyder det att du gör vad du gör, jag gör vad jag gör, och vad jag råkar se så gör jag en refräng av. Mm. Och jag tycker att det låter bara så otroligt snyggt. Det är mitt sätt att det är mitt sätt att mitt sätt att näka med det sitta säkert. Mm. Det är snyggt, vet du. Det är som är clean. Det är som hand i handske.
Mm. Ja, man gillar hand i handske.
Jag förstår
helt vad du menar, Walter, och absolut, ja, när man själv lyssnar på någon låt så kan man mitt i allt få höra att oj shit, det var bra skrivet, det passar ju perfekt just på denna specifika ställe. Ja.
Precis här.
No, men bra, då fick vi ett svar där på Tiffanys fråga också. Vi går vidare till en som gillar att slå på trombona, trummisen Vicky Österberg. Hon har faktiskt några frågor till dig och vi börjar här med den första.
Vad är det bästa med afrobeat och reggaeton?
Det är ju musikstilar som påminner väldigt mycket om varandra men ändå har väldigt påtagliga skillnader. Men jag skulle säga att det som jag gillar med både det här, om vi lite liksom slår ihop det till en grej, så är att det är avvikande rytmer. Det är inte sånt som vi blir mata med konstant. Och därför kan det vara nice att lite försöka undersöka och explore de genrerna. Så där åtskilt så ska jag säga att afrobeats, för mig i alla fall, jag tycker att det är perfekt när man liksom chillar hemma, bara typ, eller om man diskar eller städar, för att du hålls på ett bra humör och har en bra sån här pace, vet du, bra energi och bra rytm för att hålla på och göra någonting samtidigt. Mm. Sen är det ju ofta lite så här glatt också, jag tycker jag om. Reggaeton så är mer för mig i alla fall en sån här partystämning. Här får jag partystämning av. Här liksom, ja. Ölen ska korkas, ett par shottar hälls upp och man får igång festen helt enkelt. Reggaeton är fiesta.
Okej, okay. Jag gillar det. Bra svar. Det här, men vet du vad? Vicky Österberg har faktiskt en fråga till dig och ja, den kommer här.
Du är språkkunnig. Vad är skillnaden med att rappa på svenska, engelska, finska och spanska?
Alltså för mig så av någon konstig anledning så är det mest naturliga engelska. Jag antar för att jag har lyssnat mest egentligen på engelsk rap och det har blivit liksom enklast att förstå hur man sätter ihop rim. Svenskan så är ganska utmanande faktiskt. Och kanske framförallt för att jag kan ju som inte låtsas göra på någon rikssvenska. Jag kan heller inte göra det på liksom fullständig dialekt, som en del faktiskt kan göra riktigt bra, som Cesar Excel till exempel, men jag har lite svårt för det, för jag känner att jag skulle vilja få en någon sorts sån här halv internationell twang på bara för att eventuellt någon gång möjligen kunna få en låt också och lite spridas i Sverige.
Ja.
Och det där är en otrolig utmaning. Det är få som kan få det att låta så pass naturligt, liksom en sån här blandning av någon sorts högsvenska och dialekt, så att det ska liksom funka också internationellt eller i Sverige.
Hur är det med det? Nu tar jag avbryta dig där lite med mellanfråga där. Ja. Till rap på svenska är ju klart att det är nog bäst om du kör på rikssvenska, men är ju många som vill göra, tänker att de ska göra, men tänker att det är lite för pinsamt, för tänk om jag misslyckas och blir värdelös, och så kommer alla att säga, ja, ser du till dig, Anders, som försöker rappa på rikssvenska. Går såna, ja. Har du sådana tankar också?
Nej, jag tycker inte att någon egentligen ska behöva ha heller, för att skriver du på ditt modersmål, om här nu här, alltså någon gör musik på svenska för att hennes modersmål, så det finns ju inget rätt eller fel. Det ska vi alltid komma ihåg, och nu har jag ju gjort en del låtar på svenska också. Jag tycker att det är skitkul och det går alltid jättesnabbt, för att jag vet ju liksom jag vet ju hur jag ska uttala det. Jag behöver inte fundera på det, som till exempel när jag gör musik på engelska. Så de funderar ju jävligt mycket på att hur ska det här ordet egentligen låta. Men de tankarna finns ju när jag gör det på svenska.
Mm.
Och det där, om det är någon som funderar på att göra det på svenska men är kanske lite nervös över eller oroad över hur jag kommer till låt och tas emot, så är nog bara att glöm de tankarna för dina rader på din dialekt och med ditt uttal så är unika och behövs. De behövs.
Mm. Ja, jag förstår, jag förstår. Nå, tack för den mellanfrågan, men du har ännu kvar här finskan och spanskan till rap och dom och skillnaden där.
Just det, ja. Finskan, mycket knepig, men det är skitkul att skriva texter på finska. Jag gör det allt för sällan, och det är bara för att det är så otroligt utmanande. Men det som är roligt är att du kan ju liksom, du kan sätta ihop en mening lite hur du tycker bara, och så finns ju alla de här ändelserna, så du hittar ju alltid rim.
Ja.
Du hittar ju alltid någon sorts rim nu, men bara av den anledningen att det är ju ändå andra språk jag lärde mig, men jag skulle säga att min engelska nog är betydligt bättre än min finska.
Mm.
Så det här, det tar tid för mig att skriva texter på finska.
Mm.
Men det är roligt. Spanskan sen igen, så är roligt av den anledningen att är lite samma sak som med finskan där. Här går att säga saker på väldigt många olika sätt. Sen så jag går in i någon helt annan sorts mode när jag skriver på spanska. Vet du, jag är lite så här, jag är lite Don Juan, lite Latin lover när jag skriver på spanska.
Ja.
Så det här, det blir oftast ganska så här snuskigt.
Okay.
If you will.
Just det.
När jag skriver på spanska. Men sen igen så sa jag ju också när jag kommer till reggaeton, som ofta är inspirationen också när jag skriver på spanska, att det liksom är väldigt uppåt, musik är väldigt party för mig. Så det är ganska naturligt att det far mot det hållet också när jag skriver på spanska.
Mm, just det. Men då fick vi svar där på Vicky Österbergs frågor, och det är ju då givetvis Walter Fällman, hörni, hans vackra stämma som ni hör, och han som jag intervjuar idag. Vi ska vidare till nästa fråga. Den har kommit in av artisten Herman Hagnäs, och den lyder på följande sätt.
Vad är det största misstaget du gjort i radio?
Största misstaget jag gjort i radio? Nå, en sak som lämnar och potar ganska mycket, så är det där när jag hade en intervju. Men det här hände ju inte egentligen liksom i radio, för att storyn är den att jag och en kompis var ute och härjade. Liksom. Jag var en av mina sista veckor i Berlin, så vi var ute och härjade, och vi bröt oss in, eller jag bröt oss in, men vi hoppade över stängslet i ett övergivet nöjesfält,
ja.
I Berlin. Och så hade vi förstås med oss några bärs och sådär. Så vi var i ganska god form. Jag var ut kanske lite väl länge. För nästa dag hade jag en intervju med en skotsk artist som heter James Michael Rogers. Och jag var som inte kanske i så bra form sen dagen därpå där jag skulle genomföra den här intervjun som jag skulle ha velat vara. Så
ja.
Det blev inte som så bra kvalitet på den där intervjun. Och jag lämnade och potade riktigt ordentligt. För att det är en duktig artist och skulle jag ha varit i 100% form, så skulle jag ha kunnat kanske dra ur lite mer ur den här artisten också och gett honom liksom det lyfte som han var värd.
Ja, exakt. Jag förstår helt och hållet. Mm. Ja, så det kan ju nog faktiskt lämna på att picko lite efteråt. Jag förstår det helt och hållet. Nå ja, men hör du, där lämnar vi Herman Hagnäs hans fråga. Vi går vidare till Alexandra Lehti, alltså artisten Alexandra, och hennes fråga. Den kommer här.
Vilken låt som redan finns hoppas du att du skulle ha skrivit?
Han svår en.
Ja, det finns ju så många låtar.
Ja, det finns en del. Det finns en del man skulle kunna välja ifrån, ja. Men ja, det finns en låt som jag alltid har avundats lite, liksom bara sättet den är skriven på. Det är liksom en konversation som J. Cole har med sig själv samtidigt som han också pratar åt alla som lyssnar. Låten heter High for Hours och handlar lite om människors bara så här allmänna inställning till hur världen ser ut idag. Den är bara liksom vet du, jag sätter igång den och den är den 4-5 minuter lång och här liksom bara en freestyle princip i princip hela igenom. Han bara lägger fram budskapet i låten på ett så snyggt sätt så man sitter där i 4-5 minuter bara och lyssnar. Det är någonting som jag också eftersträvar, att folk faktiskt ska orka lyssna på vad man har att säga.
Mm. Jo, att låten inte bara är på i bakgrunden utan man faktiskt lyssnar på orden som sjungs.
Precis.
Mm, mm. Nåja, det här det var Alexander Lehtis fråga. Nu går jag faktiskt raskt vidare till den sista frågan som har kommit in. En spännande sådan. Den kom in av programledaren Janne Grönros. Och den lyder på följande sätt.
I din låt Love My Boys, Hate Bastards så säger du "Sometimes my life feels like I'm starring in a sitcom." Vilken sitcom-karaktär tycker du att påminner mest om dig?
Oj. Jag är övertygad om att jag är värd i en egen sitcom där jag är huvudpersonen. Men om jag nu måste välja någon så... Jag måste nästan säga Hyde från That 70s Show.
Aj, du är en Hyde!
Ja.
Men han är nog en skön typ.
Absolut, och vet du, sitter på en del konspirationsteorier kanske. Men inte så där så att jag har gått till en överdriven nivå. Så hej, identifierar jag mig med.
Men han vet ju också vad han snackar om.
Precis här.
Ish.
Ish.
Ja.
Exakt.
Nej, fantastisk fråga där av Janne Grönros faktiskt, tycker jag. Och är ju väldigt få gånger, i alla fall jag har tänkt på här, vilken sitcom-karaktär är mest lik mig. Men Valt, jag måste tacka så mycket för den här intervjun. Och så måste jag också då passa på att tacka för alla frågor som du har ställt till alla de här nio övriga som är med i den här gruppen. Och sköt om det helt enkelt och stort tack för det här.
Jo, tack så mycket själv. Det var roliga frågor. Jag fick fundera på grejer som jag inte ens har funtat på tidigare. Så det var skoj.